Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Nu har det hänt igen. Någon har tipsat mig om min egen blogg. Det händer mer och mer sällan, men jag känner ändå att jag behöver bli bättre på att marknadsföra mig själv. Så nu blir det verkligen reklam för egen verksamhet. Jag som gör den här podden heter Jasmin Vara. Jag är trädgårdsmästare och pomolog och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg på trädgårdstrollet.se. Återkommande ämnen på bloggen är sortguider, tomater, ätbart, omställning och fröodling, alltså hur man odlar från frö till frö, och budgetodling, alltså hur du kan odla billigt eller helt gratis. Allra mest känd hoppas jag att bloggen är just för sina sortguider. Och det finns många sortguider vid det här laget. Det finns fler än 70 faktiskt, alltså 7-0. Om ätbart, om tomater, om frukt, bär, perenner. Och nytt för i år det är att jag också har börjat skriva sortguider om sommarblommor. Några av mina favoritsortguider det är sortguide fleråriga grönsaker, sortguide tomater resistenta mot bladmögel, sortguide persika och hitta din lokalsort. Jag har alltså bloggat sedan 2016, men det är fortfarande många odlare som inte vet om att de här sortguiderna finns. Så om du gillar dem, tipsa gärna en odlarvän om din favoritsortguide. Eller länka till dem i sociala medier, så blir jag jätteglad. Du hittar mig också på Instagram, där jag gör regelbundna lives. Där heter jag Trädgårdstrollet _. Och så finns jag på Facebook och YouTube också. I det här avsnittet får jag lära mig mer om snittblomsodling och härdiga annueller av Marie Olsson på Igelsbo Blomster. Marie odlar snittblommor på släktgården i Tobo i Uppland och hon berättar om hur hon tänker när hon väljer vilka blommor hon ska odla, vilka blommor som passar ihop och så tipsar hon om några tåliga favoriter. Vi pratar också dahlia och zinnia och luktärter och om hur du kan spara tid i din trädgård och om sommarblommor som är snälla och bra för nybörjare. Nu kör vi! Då ska vi se, då var det dags igen. Hej och välkommen till podden! Nu är det lite vårfeeling här ute. Det börjar bli lite trångt inomhus också. Jag har väldigt många fler såddar än vad jag hade tänkt mig. Så är det ju ofta. Nytt för i år för mig är att jag ska odla lite mer sommarblommor. Och då passar det ju bra att prata med någon som har lite koll på det här med sommarblommor. Att prata med dig, Marie. Hej!
Ja, hej!
Hur vill du bli presenterad? Eller hur brukar du presentera dig själv i trädgårdssammanhang?
Ja, men jag är ju blomsterodlare och egenföretagare.
Och vad är det då för blommor du odlar? Måste jag vara lite extra petig här.
Ja, det är ju främst sommarblommor och annueller. Men jag försöker få in mer och mer perenner och men lite vedartat och lite lökar och lite sådär.
Jag ska inte sitta här och spela allt för dum. Vi har ju faktiskt träffat varandra.
Ja.
Kan vara kul för lyssnarna att veta. Våra barn går på samma skola. Du har varit hemma hos mig, jag har varit hemma hos dig. Och det låter ju väldigt så här som att du bara odlar lite sommarblommor. Du säljer ju faktiskt blommor också.
Ja, precis. Jag har ju ett företag som för försäljning av snittblommor i buketter och till blomsterbutiker och bröllop och så, arrangemang.
Igelsbo Blomster vill jag bara säga. Vad heter du på Instagram om man vill följa dig?
Ja, precis. Ja, det heter Igelsbo Blomster. Och nu blir jag lite osäker. Jag tror att det är en punkt där också.
Ja. Jag länkar. Ja. Jag är duktig på att länka, vet du vad?
Ja, det är bra.
Så hur ser det ut hemma hos dig då? Alltså, var befinner vi oss någonstans? Vilken zon odlar du i?
Ja, det är ju zon 4 här mellan Uppsala och Gävle. I skogen. Vi bor på en gammal bondgård. Det är min farmor och farfars gamla gård. Så de hade lantbruk här. Nu har det varit liksom vilande ett tag och vi flyttade hit för 2 år sedan. Så det är lite ängar och hagar här runt gården och Jag odlar i en gammal beteshage intill huset.
Och hur ser husen ut? Alltså om man ska försöka måla en bild.
Ja, alltså. Vissa säger ju att det är lite så här Bullerby-känsla.
Ja, jag säger också det. Jag tyckte det var väldigt fint när jag kom ut till dig.
Ett rött hus med vita knutar som ligger lite, det ligger lite som på en höjd. Och sen så ligger trädgården som lite nedanför huset kan man säga. Och så har vi uthus och lada och lagård och sådär runt omkring som ett gårdstun.
Och sen odlar ju du faktiskt dina blommor på friland, nästan alla.
Ja, precis.
Så man måste inte ha växthus, det finns Nej. Hopp för oss andra också.
Nej, precis. Nej, det är liksom, det är nästan, ja, allt ska odlas friland. Det är bara lite nu här på försäsongen som jag använder. Vi har ett växthus också, men det använder jag för liksom lite för odling och försöka få kanske några tidiga tulpaner och sådär. Sen är det för grönsaker.
Men du säljer inte grönsaker utan det är blommorna.
Nej,
som är.
Det är blommorna som är till försäljning. Grönsakerna, det är för familjen.
Så nu är det lite trångt hos dig också, förstår jag.
Ja, precis. Höll på i helgen här med en extra hylla och lite så i växthuset för att kunna flytta ut saker som står inne för att komma ut och bli lite avhärdade. Och, ja. Så det är mycket logistik här att flytta saker hit och dit.
Ja, det känner man ju igen. Men du odlar mest i pluggbrett, eller hur sår du liksom när du förodlar?
Ja, alltså jag börjar ofta med bredsådd och sen så pricklar ut i brätten. Det är lite olika. Det är lite platsbesparande med bredsådd.
Det är ju så, jag känner så väl igen det där. Oj, oj. Ja, hur länge har du odlat då på platsen där du bor nu? Hur länge har du bott där förresten? Och hur länge har du odlat där?
Ja, vi flyttade ju hit för till sommaren blir det 2 år. Men första året var liksom bara ett liksom flytta in år. Så, där med, så att det blev inte någon säsong. Så det är förra året som vi började starta upp odlingen. Så att på den här platsen så är det ganska mycket som fortfarande är nytt. Och lära känna liksom sin jord och väder och vind och säsongen och sådär. Tidigare, jag är ju härifrån i zon 4 om jag säger så. Men vi bodde, innan dess hade vi trädgård och hus och så i zon typ 3 utanför Norrköping.
Och det är lite annorlunda, det är en viss omställning.
Ja, verkligen, just vår och höst är ju skillnad. Så jag börjar liksom, det är lite att lära det här, när är sista frosten här? För det är ju helt annat i den trädgården jag hade tidigare.
Ja, och var lägger den sig i trädgården? Det kan ju finnas många zoner i en och samma trädgård, hur liksom kölden beter sig på något vis.
Ja, precis. Jo, vi har mycket bättre här uppe runt huset som är lite då högre än vad det är nere i odlingen. Att det är lite kallare liksom, även om det inte alls är många meter, så det gör skillnad.
Jag känner så väl igen det från min egen plats här. Det är inte så jättelångt, det är 13 minuter eller något sånt här har vi från varandra. Klockan en gång när jag hade bråttom.
Ja.
Jag har ju ofta bråttom. Vad är det för slags blommor du odlar nu? Vad står du först liksom? Vad befinner du dig i den här odlingsresan just nu?
Just nu så börjar ju faktiskt de första tulpanerna att gå i lite knopp. Och narcisser har ju börjat titta upp också. De kommer lite senare. Så att snart är det ju alltså saker som verkligen blommar. Men annars är det mycket sådder. Och jag började ju så lite jätteverbena och eukalyptus och sånt där i januari, februari. Även anemoner och ranunklar startades igång då. Men de tar ju sin tid.
Ja.
Så att jag har ju även sått. Ja, de här som är lite snabbare, som vädd och flox och lejongap och så. De ska ju snart planteras ut. De har ju växt på sig lite nu, så att. Ja, men det är lite olika stadier då, liksom på plantorna. Vissa är snart redo, liksom.
Oj.
Och andra har knappt tittat upp.
Mm.
Luktärter har jag ju sått och de är ju verkligen, där går det fort. Och de kan ju stå, de klarar ju många minusgrader, så de kan man också plantera ut så snart det liksom går att gräva och fixa i bäddarna ute. Men det är kanske där det liksom är hindret just nu, att hinna göra ordning och grundgödsla och liksom fixa bäddarna.
Ja, helt ledig är man ju aldrig, även om man kanske inte har öppet sin
nej,
verksamhet.
Nej,
när öppnar du förresten? För man kan ju åka hem till dig och köpa snittblommor sen.
I maj är tanken att jag ska hålla lite öppet.
Vi får väl se när i maj beroende på väder, tänker
jag. Ja, alltså jag har ju tänkt där morsdag helgen, 25 maj, planen att ha öppet för lite så plantor och fördrivna dahlior. Sådana står här inne och nu och försöker vakna till också. Men sen är det är lite öppet då nu under våren, och sen blir det sen när allting kommer igång i augusti, september, då blir det öppet lite självplock och sen beställningar och lite så.
Mm. Det är väl bara att följa dig på Instagram, tänker jag. Du lägger väl ut där när vädret tillåter att man vågar spika ett datum, för just nu är det ju väldigt fram och tillbaka med kylan här.
Ja, verkligen.
Men vilka sommarblommor såg du sist då? Eller du kanske såg i omgångar, jag vet inte.
Ja, men det är ju lite att jag vill så flera omgångar för att kunna liksom byta ut under säsongen. Men nu är väl liksom, här i april är sista omgången av allting som, ja, första omgången. Så det är rosenskära och tagetes och zinnia är ganska sent. Behöver inte så tidigt. De gillar ju värme, så de är ingen brådska med. Och lite gräs och sånt där såg jag nu också. Och solrosor.
Såklart, solrosor måste man ha. Ska du ha några rosa solrosor i år?
Ja, en har jag köpt.
Oh, vilken? En. Kommer du ihåg?
Nej, det kommer jag inte ihåg vad den hette.
Jag har ju gått lite bananas på rosa solrosor i år. Jag är så lycklig. Bara att någon förutom jag vet om att de finns.
Det ja, nej, men jag såg det. Fråga. Det var ju så roligt att se att det fanns... Ja, det kom ju fler och fler sådär mörka blad och alla möjliga så. Det måste man ju testa.
Ja, men, det är så mycket man vill prova. Ja. Men om man nu inte är så experimentellt lagd och man kanske är lite fegare och sådär. Kan du tipsa om några pålitliga rackare? Några pålitliga blomster? Eller några liksom, om du har någon favoritgrupp av sommarblommor sådär, som är lite mer att lita på?
Ja, alltså romerosenskära och solrosor är ju enkla att så. Så direkt så, och de kommer upp och man behöver inte göra så mycket liksom.
De är snälla för en nybörjare.
Ja,
som jag.
Precis.
Jag är duktig på mycket men inte sommarblommor. Så att jag har stora öron nu, ska ni veta.
Nej, men zinnia också kommer jag tänka på. Är ju väldigt tacksam. Den gillar ju också värme då, så den behöver inte så den så tidigt. Men den står ju väldigt länge i vas.
Och väldigt lätt, det är det man ska tänka också på.
Ja, precis. Vaslivet är ju... Kan ju vara bra att tänka.
För jag menar, som en glad hobbyodlare, då är det ju mer sådär, den var fin och det vill jag ha. Men du som ändå har en kommersiell verksamhet, hur tänker du när du väljer vilka blommor som du ska odla? Föreställer du dig liksom hur de här färdiga buketterna ska se ut? Eller tänker du på helt andra saker som det här med vasliv eller skälkens längd eller något sånt där?
Ja, nej, det är ju både och där. Det är ju dels vasliv och skälklängd. Också men lite skötselmässigt, och att det ska bli mycket, många skälkar på en planta.
Mycket blomma
och
för pengarna.
Ja, men precis. Men sen tänker jag ju mycket när jag planerar att jag ser en bukett framför mig. Och vilka färger vill jag ha och vilka typer av blommor vill jag ha i den buketten. Jag tänker liksom, det ska vara en liksom fokusblomma som är liksom lite den stora it-blomman.
Primadonnan liksom.
Ja, vävare kring där, kanske lite mindre blommor, fyllnad liksom. Och så kanske några spiror, några som är lite rakare i sin form. Lite olika former på blommor.
Knappar och spiror.
Ja, precis. Och lite strössel. Något sådär extra skojigt liksom. Det ska finnas lite av varje. Och så vill jag gärna ha då olika färger. Kanske av de där olika typerna av blommor. Så det är lite så jag sätter ihop det.
Ja, så kan ju vi tänka också. Vi som har egna trädgårdar faktiskt.
Ja, men det går ju liksom igen lite när man planerar både rabatter och buketter.
Ja, men faktiskt. Har du några topp 10 eller några så här topp 10 favoriter eller några så här ultrafavoriter som du bara, de här måste jag ha varje år. Det går inte utan dem. Jag måste ha dem.
Ja, alltså där Luktärter är ju en favorit. Det är ju inte världens bästa snittblomma.
För att?
Nej, men den har inte jättelångt vasliv. Men den är ju, det luktar ju fantastiskt. Och den är ju så tacksam att den är härdig på våren när man ska plantera ut dem. Och det blommar ju otroligt mycket om du plockar. Du får ju mycket blommor om du bara plockar och plockar.
Ja.
Fast det är också en nackdel då, om man tänker ur ett som yrkesodlare, att det är mycket skötsel.
Ja, mycket arbetstimmar på det.
Ja, precis. Så att egentligen är den inte så bra i min odling, men jag måste ändå ha det för att den är så fantastisk i doft och i sitt växtsätt liksom.
Nej gud, det var ju så maffigt. Det är ju dina luktärter som jag har fotat till Sortguide luktärter på bloggen.
Ja, lite
trädgårdsfolk.se, om det är någon som undrar. Det var hemma hos Maria fotade dem. Nej, det var inte jag som hade odlat dem. Och då vet jag att du sa att jag kanske inte ska ha så mycket luktärter nästa år, sa du. Men nu har du ändrat dig. Nu kanske du har lite luktärter i alla fall.
Ja, men alltså, jag ska inte ha en hel vägg, men jag ska ha lite grann, lite någon portal. Alltså, man måste bara ha luktärter. Men annars så tycker jag ju att, ja, det finns lite olika klasser på sommarblommor kan man säga. Alltså, de härdigaste annuellerna är ju lite favoriter. Och de som då tål några minusgrader och blommar kanske som bäst nu på försommaren och sen lite senare på hösten. De gillar när det är lite svalare. Och det är väl luktärter bland annat. Så är det lejongap. Riddarsporrar, romerska riddarsporrar. Och flox och risp. Rudbeckia tycker jag mycket om också.
Tänker du på sommarrudbeckia nu?
Ja, precis. Så ja, det är väldigt svårt att säga så här. Det här är topptoppen. Men alltså alla de som tillhör den gruppen är, tycker jag, trevliga.
Och då kan ni ju spetsa öronen lite extra, ni som då eventuellt ska ha en öppen trädgård. För det vet jag att det är många som brukar klaga över att de här... För Riksförbundet Svensk Trädgård har ju en sån här dag man kan anmäla sig till om man vill ha öppen trädgård. Har du varit med där någon gång?
Nej.
Nej, inte jag heller. Men jag vet att det är många som egentligen skulle vilja vara med, men som liksom brukar säga så här: ja, fast jag har inte så mycket i min trädgård. Det är för tidigt på säsongen. Det är för tidigt på säsongen. Jag har inget som blommar då liksom.
Mm.
Nej, men då har ju du namedroppat här massa bra saker man kan odla. Så att man har en fin trädgård.
Man kan stoppa in lite ettåringar i den.
Precis.
Det går ju jättebra.
Lite härliga annueller helt enkelt kan man proppa in. Jag tänker på... Dahlia kanske inte är en härdig annuell, men den är ju också otroligt trendig.
Ja, precis.
Jag vet inte om man kan säga trend, för de har varit trendiga så länge och jag tycker populariteten bara växer för varje år. Så
ja,
trend
de,
kanske
de är
fel
väldigt,
ord. Men...
Den är så självklar som man nästan glömmer bort den.
Ja, verkligen. Har du några favoritsorter av Dahlia som du vill tipsa om, som du tycker gör sig extra bra i bukett? Har du valt ut några särskilda till i år som du ser fram emot lite extra och liksom får se in action sådär?
Ja, jag har ju några, alltså främst bolldahlior tycker jag funkar bra för bukett och så.
Ja, de är inte jättestora, eller hur? De är
nej,
lite...
de kanske är liksom runt 8-10 centimeters blomstorlek. Så de blir lagom så att ha i bukett, och ofta har de långa skälkar.
Ah, också bra.
Så Lindas Baby är en som jag ser fram emot att odla. Och Caitlins Joy. Sen har jag ju en favorit sen innan, Cornel Bronze, som jag har odlat länge. Den är ju väldigt fin, lite så orange ton. De andra är mer rosa skalan.
Vad tycker du man kan kombinera med Dahlia? Därför att jag lärde mig den hårda vägen. Jag köpte ju någon sån här dinnerplate dahlia. Man kovar en stor blaffa. Och den var ju i och för sig väldigt fin i trädgården. Men den var ju omöjlig att kombinera med någonting annat. Så att då lärde jag mig den hårda vägen. Att det är smartare att ha liksom lite mer normalblommiga eller småblommiga dahlior. Och sen kombinera med annat. Men vad ska man kombinera med dahlior tycker du? Vad brukar du ha i?
Det är ju det här med de här olika formerna då. Tänker jag. Att man vill ha någonting som är lite mindre... blommigt som flox kanske, eller och sen vill man ju ha lite långa eller någonting som är lite smalt och sticker ut. Det kan ju vara något prydnadsgräs eller jag odlar ju molla, som jag vet att du är lite
förtjust i. Välsigna dig för det. Ja, den har ju de här liksom, lite mer plymiga, vad ska man säga? Ja,
att det kan vara lite snyggt och som sticker ut lite, alltså ut ur buketten lite som höjd. Och så har man dahliorna som en bas. Och så lite något, ja, men, något grönt som fyller ut lite är också bra.
Brukar du ha bär eller kvistar eller något sådär annat? Något som man kanske inte tänker på som man kan stoppa i?
Ja, ja men det tycker jag är extra kul att ta någonting som är lite oväntat. Alltså, jag använder gärna typ alltså mynta, basilika, citronmeliss går att ha i bukett. Är jättebra som liksom fyllnad sådär. Och de doftar ju lite också i blad och sådär. Så det är ju roligt att blanda in liksom doft och ja, sånt man inte tänker att man kan ha i en bukett. Jag har även hallonblad är väldigt bra.
Gud,
ta bladen fint. Just.
Det är också
eller
där man
tomat
inte tänker.
Kan man använda.
Tomat? Oh, nu börjar vi snacka tomats, här.
Ja, precis. De har snygga blad och det. Om det inte är liksom, ja, sådana här små cocktailtomats, ja, busktomater.
Ah.
Kan man ha.
Så. Men gud, det finns så mycket. Alltså det finns ju vissa där. Jag jobbade ju på en trädgårdskedja vars namn vi inte behöver nämna. Jag vill inte ge dem någon gratis reklam. Men jag jobbade på en kedja i många år och då var det, floristerna där var så duktiga. Det var en som bankade i mig några såna här regler just som florister brukar tänka på, det här med tripp, trapp, trull, att man ska ha lite olika höjder och sådär. Färg, treklang, alltså man ska ha två färger som är lite samma, en som bryter, det här som med formen som du har sagt. Att man har liksom en primadonna som sjunger lite solo och sen har man en kör av utfyllare liksom sådär. Knappar och spiror och sådär. Men hur tänker du, tänker du på samma sätt när du ska komponera dina blomsterbäddar? Alltså där de växer? Eller det kanske inte går att tänka så. Jag vet inte, de kanske inte trivs ihop när de växer. Jag har ingen aning.
Nej, men alltså där, som förra året då hade jag självplock var ju liksom min huvudförsäljning.
Åh, beskriv, hur funkar det? Man kommer hem till dig. När du har
ja, precis. Då kommer man hem hit och till odlingen och sen så får man gå och plocka, klippa de blommor man vill ha i en bukett. Och sen så hade jag då förra året i alla fall, då hade jag 3 stycken hål i en bräda och så fick man måtta liksom omkretsen på buketten. Och så var det liksom. Vissa väger ju och vissa mäter med måttband och sådär. Ja. Men då får man välja alla, vilka blommor man vill.
Ja, men odlingen. Gud vad smart. Hur funkade betalningen? Var det Swish eller hur körde du?
Ja, precis. Swish då. Men, nej, men då vill man ju gärna att det ska vara lite vackert för ögat. Och att kunden ska få liksom en kanske inspiration till vad man kan kombinera. Och liksom odla de sakerna som passar ihop bredvid varann sådär. Men det är inte alltid så lätt att få till. I år har jag tänkt kanske att jag vill plantera ut en del saker ganska tidigt nu på våren. Så det blir liksom som ett vårkvarter, vårförsommarkvarter. Och sen kanske mer de här högsommar, sensommar, blomstren i ett annat kvarter. Och sen vill man ju ha lite koll på det här med
växelbruk, ja. Och sen höjd. Ja, gud, man kan ju inte odla samma sak på samma ställe jämt. Och det ska ju vara lite olika nivåer. Man ska
Nej,
ju se
ingenting
allt.
Får skimma något annat för solen och sådär. Så det är lite klurigt att få till. Men ja, så lite att tänka på.
Ja, man kan, alltså även om man kommer på ett ultimat sätt så kan man ju inte köra samma varje år. Nej, jag fattar.
Nej, precis. Det är det.
Man får uppfinna hjulet varje år.
Ja.
Nej, det går ju så mycket trender i allt. Jag tänker på det här med på olika sätt att odla. Men också det här med färger och toner. Och jag vet, som den här sommarfloxen, crème brûlée vet jag. Det var ju jättemånga som gick igång på ett tag. Sommarutbäckjan Sahara. Det var ju Zinnia såklart. Och mycket så här korall och aprikos var ju jättestort. Ser du några så här nya blomstertrender i år? Eller någon så här färgkombination som ersätter aprikosen 2024?
Ja, alltså, jag tror kanske att den här aprikos och pastell, det kommer nog att fortsätta ta till. Men lite, det är flera som pratar om att vi vill ha mera, att vi vågar mer färg. Alltså att det är lite knalligare, gladare färger och färgkombinationer och sånt där kommer. Det såg man ju lite på trädgårdsmässan, det här med den här årets pelargon, den var väldigt glad i färgen.
Ja, nej men verkligen.
Gula-aktig.
Sen var ju den väldigt svår att fota, för jag tyckte den såg rosa ut hur man än fotade den. Men på liksom IRL, på riktigt, när man hade den framför sig, då var den ju lila, precis som
ja,
du säger.
Så att mer färg är väl det som är lite på gång. Kanske just att våga kombinera starka färger och så. Mm. Och sen är det ju många som pratar om att kanske zinnian är, ja, ersättaren, eller liksom den här dahlia trenden, att zinnia kanske kan vara det som folk får upp ögonen för härnäst.
Den kommer segla upp som en...
Ja, det finns ju otroligt många olika sorter och färger och sådär.
Ja, sannoliken. Alltså det är... jag vet att det är många som har önskat att jag ska skriva en sortguide om zinnia. Det dröjer nog, för det fanns så väldigt många sorter. Ja. Jag fick lite panik faktiskt. Jag satt och började sammanställa. Sen bara, oj det här. Oj, oj, ja, vi får se.
Ja.
Jag lovar inget. Men ja, man hinner inte, det är svårt att tröttna på zinnia. Så mycket kan man säga. Utbudet är stort.
Ja, men däremot så förra året som var ganska blöt sommar, då var det lite tufft för zinnian. Jag hade lite problem med att den blev ful i bladen, kronbladen och att de blev lite mögliga och de stod för tätt och sådär.
Oh.
Så att vi får se i år. Jag ska testa att odla några, liksom, antingen om jag ska ha dem i växthuset eller om jag ska ha dem under någon liten tunnel eller så, för att se hur man kan jobba med det. Att det är vissa blommor som är lite känsliga för regn och för att det blir vatten på bladen och så.
Ja, de blir fula helt enkelt.
Ja, precis.
De dör inte, men de blir fula.
Nej, ja, och det vill man inte ha i en bukett och sälja och så.
Finns det någon, apropå om det nu skulle bli, apropå att sprida sina risker, om det nu skulle bli en sån här blöt tråksommar, finns det några blommor som inte är så kinkiga då, för sånt? Om man är en glad hobbyodlare som inte har plats för så mycket i sin trädgård, så man kanske inte bara väljer såna där.
Dahliorna är ju ändå ganska tacksamma, tåliga, många av dem. Ja, men sådana liksom har lite mindre blommor.
Jag tänker med
på...
prydnadsgräs är säkert väldigt tacksamt också. Ja, precis. Man vill ha sådana där med vippor. Alltså när man säger gräs, så är det många som tänker på så här gräs. Men det är väl bara blad? Nej, det är det inte. Det finns jättekola vippor i olika färger också.
Ja, absolut. Det finns ju en som, fontängräs kallar man det. Eller jungfruhirsch, som är liksom som en sky av små, små grässtrån liksom. De är ju jätte, jättefina.
Ja, men nästan som glitter. Jag vet inte hur man ska beskriva
precis.
Det. Ja, ja. Det finns mycket fint. Har du någon sån här favoritfärgkombination som du återkommer till? Har du några färger? Om du ska göra en bukett till dig själv, vilka färger har du själv helst i din egen sommarbukett? Sådär?
Ofta blir det ju någonting lila, tycker jag är fint. Och då kan man ju gärna blanda då med något ljusgult kanske, som är en sån kontrastfärg. Annars också mörkrött och vinrött och orange och lila. Alltså det blir ofta lite åt det sensommar, hösttonerna. Ja, det är så svårt. Allt är fint när det gäller blommor.
Ja, men det är jättesvårt. Det är så här, vilket av ditt husdjur älskar du mest? Det är omöjligt att svara på. Jag vet. Det finns så många.
Ja.
Det finns så himla många. Brukar du fröodla någonting förresten? Alltså att du odlar från frö till frö så att du slipper köpa nytt frö varje år?
Nej, inte egentligen. Jag har tagit frön av Linné Tagetes.
Ah.
Det är ju en favorit. Apropå favoriter. Men där har jag faktiskt tagit frö och ska odla. Och det har jag. Min mamma, hon har odlat tagetes alla år och tar ofta frö och så. Men annars är ju många av de här sorterna som jag har i stora odling är ju specifika färger och har ju specifika egenskaper och sådär.
Så då vill man inte att det ska korsa sig och bli något
annat.
Ja, nej, vill
precis.
Man ha,
så det är
liksom
ganska svårt, tänker jag. Och det fick vi lära oss på. Jag gick ju en kurs förra året hos blomsterodlarna.
Ah.
För just slow flower-utbildning.
Vad kul! Var hittar man den om man vill läsa mer om den?
De har Instagram-konto och hemsida blomsterodlarna. Så där, och de förespråkade väl just att nej, det är inte värt att odla eget frö.
Mm.
För det är ganska billigt ändå. Kontra vad mycket jobb det krävs.
I alla fall om man är kommersiell
man
odlare, skulle jag
precis.
Säga. Ja, och det är ju ändå du. Alltså, du ska ju ändå tänka i
Det är ju arbetstiden liksom ja. Som ska gå åt. Men för er, alltså privat, så är det ju roligt att kunna ta lite eget frö. När man inte ska ha så många plantor liksom.
Mm.
Och se om det
men
gror.
Men det kanske inte är så noga heller om det är så här
nej.
Exakt samma tonfärg.
Vilken
ton
färg,
eller inte.
Precis.
Nej. Men om jag själv vill försöka mig på att odla mina egna buketter i min hemträdgård. Det är ju många som är jättesugna på att göra.
Mm.
Om jag vill odla några som står sig just länge i vas, vad ska jag satsa på då?
Ja.
Inte luktärtor har vi lärt oss.
Nej, precis. Nej, men de håller en stund, men inte mer än några dagar. Sådär.
Mm.
Nej, men zinnia och tagetes som vi nämnde nu står ju väldigt länge i vas. Även lejongap om man vill ha en sån spira.
Ah, och det är ju fint ihop också.
Ja, så de är ju bra.
Ja, men det ska jag nog klara av. Jag antecknar här. Det ska jag nog klara av.
Och prydnadsgräs är också bra i hållbarhet.
Mm. Och då får man ju som ihop en vettig bukett ändå. Även om man inte har så mycket plats kanske. Alltså sånt som är snyggt ihop. Men alltså, nu har ju du berättat att du förodlar. Men förodlar du bara eller direkt sår du någonting? Finns det några sommarblommor jag kan direkt så om jag liksom känner att så här, oh, jag har verkligen inte plats för ett enda brätte till inom
ja. alltså jag förodlar ju det mesta för att ha det kontroll och så på det hela, att kunna plantera ut ordentliga planter. Men vissa sorter, de är ju bättre att direkt så. Så ja, men som vallmo. Det är ju inte en superbra för vasliv, men det är ju fantastiskt fint med vallmo. Den vill man gärna direkt så. Eller ringblommor är ju också bra. Och lin direkt så, ja.
Och vallmo får ju så fina frökapslar.
Ja, precis.
Men ju, ofta när man säger snittblommor, då tänker man så ensidigt på blomblommor liksom. Men även frökapslarna kan ju vara jättevackra.
Mm.
Även lin för övrigt har väldigt bolliga, söta små.
Ja, men precis. Lin odlar jag ju främst för att kunna torka.
Mm.
Och sen ska jag odla prydnadskrasse i år.
Mm.
Det är inte den krassen som alltså, blir som en djungel.
Nej, för det var ju den jag tänkte på då. Men du tänker på något annat.
Nej, det finns en, och jag tror att det heter Winkle Crinkle. Eller
oj!
Något där. den ser ut kanske, ja, men lite som molla. Att det blir lite små pluttar på en lång spira. Men den kallas prydnadskrasse på svenska. Och den vill helst bli direkt sådd. Jag har inte odlat den förut, men det ska bli jättespännande.
Mm.
Och den är också bra för att torka.
Ja, och torka är ju bra just för vinterhalvåret. Om man vill liksom kunna ha egenodlade eller hemodlade snittblommor lite mer året runt.
Ja,
finns
precis.
Det något mer? Alltså man brukar prata om eterneller och sådär. Har du något tips på såna här riktigt hållbara saker man kan torka och ha till vintern sen?
Ja, nej, men jätteeternell är ju klassiker och den är ju verkligen.
Finns det så många färger också så att det är ju
tacksamt. Ja, precis. Jag har blivit lite extra kär i de här mörkröda.
Oh.
De är snygga. Men sen odlar jag solboll. Finns det en sommarblomma som heter, som också är, den är helt en gul boll och den är också väldigt snygg torka för den håller ju färgen.
Ah, den blir inte så där blek som mycket kan bli kanske.
Nej, precis.
Ja gud, det finns ju mycket som helst.
Mm, det mesta man kan man ju torka faktiskt.
Ja, men hur var det med prydnadsbuskar och sånt där? Jag tänker i butikerna nu och runt jul och sådär, då brukar det ofta vara de här vridna ormhassel, de här snurriga grenarna. Har du funderat någonting på sånt? Jag vet inte hur mycket du egentligen har i din trädgård. Jag var så förhäxad av dina lukter när jag var där.
Ja, nej, men här, i den här trädgården är det ju ganska så en klassiska bondväxter.
Mm.
Ja, det finns jasminbuskar och syren. Och,
kanske någon fläder, lite sånt.
Mm. Ja, precis. Lite av dem. Och sprea finns det någon så.
Mm.
De är ju bra att ha så här års innan det börjar grönska eller vårvintern också. Då kan man ju ta in lite och driva i blom inne. Driva kvistar i blom är ju fint.
Mm. Och magnolia och sånt där finns ju också.
Ja, precis.
Och det är ju dyrt att köpa. Det är ju tacksamt att ha själv.
Det kan man ju, precis. Och det har jag också som ett långsiktigt mål att plantera in fler buskar. för att kunna använda kvistar både när de är i grönska och annan tid på året. Ormhassel är väl lite, jag vet inte hur det är med zon, hur färdig den är och så.
Alltså det finns ju så många olika sorter, det finns ju rödbladiga och det finns grönbladiga och hej vabriba vad det finns. Men just den grönbladiga brukar ju gå ganska bra i skyddat läge i alla fall.
Ja, nej, det är roligt att leta runt i naturen, alltså ja, under höst och vinter. De, ja, en och
gud,
lärk och mycket andra.
Hur är det med nypon? Är det något du använder dig av i? För rosor kan ju vara svårt. Alltså, de kräver ju en hel del skötsel, milt sagt. Och så fort det regnar så blir de fula, för man klipper av dem.
Ja.
Men nyponen kanske kan vara något, jag vet inte.
Jo, det är roligt att ha i en höstbukett till exempel.
Mm.
Sen vet jag inte hur bra hållbarhet, alltså hur länge de sitter.
Men det är nog också säkert jätteolika på olika sorter.
Ja.
Det finns ju svarta nypon och röda nypon och orangea nypon och stora runda och små och hejba briba vad det finns. Det är också något som någon borde skriva en sortguide om någon gång.
Just det.
Jag hinner inte få tråkigt i alla fall. Ska gudarna veta. Åh gud vad det tar tid att skriva de där sortguiderna. Alltså. Men vad tar mest tid för dig då? Som snippblomsodlare, vad kräver mest arbetstimmar för dig i din verksamhet? Är det vattning eller bokföring eller så här, jaga sniglar eller något?
Ja, alltså det är ju, jag tänker inte riktigt på hur mycket tid olika moment tar, men jag kanske borde det egentligen.
Mm.
Men känslan är att det tar mycket tid, i alla fall för mig som är ganska ny företagare. Jag har ju liksom varit anställd förut och aldrig funderat så mycket på ja, bokföring och sådana administrativa grejer. Så att lära sig sådana bitar och även liksom nå ut till kunderna och
marknadsföring. Oj, oj, oj.
Det känns som att det tar mest av min tid. Själva odlandet, det är ju intensivt i perioder, men det är ändå inte, det är inte så mycket tid. Så att... Och vattning, alltså det måste jag ju säga, jag installerade ett bevattningssystem när jag anlade mina bäddar och så. Och
det är det droppslangar verkligen... eller vad har du för något?
Ja, det är droppbevattning med slang. Så det är ju guld värt.
Ja, men det kan jag verkligen, verkligen tänka mig. Är det någonting som du köpte från ett företag som vanliga hobbyodlare också kan köpa från? Eller?
Ja, det landade på det, för att jag har ju inte så jättestort. Jag har ungefär 100 kvadrat effektiv odlingsyta.
Mm.
Så det är ju inte ett gigantisk yta.
Men det är ändå tillräckligt stort för att du inte vill behöva gå där med en slang 8 timmar om dagen.
Ja, absolut. nej.
Men minns du vad de hette om du vill tipsa om varifrån du köpte? För det är säkert jättemånga.
Ja, det finns jättemånga olika. Men jag köpte från Jordnära. Det är även växthuset där, så vi skaffade ju det till växthuset, vattning i växthuset också.
Mm.
Så det var väldigt smidigt att fixa och installera själv.
Men den är inte solcellsdriven, utan du vrider på av vid behov liksom?
Ja, eller jag har en timer då.
Aha,
men det är
smart.
Kopplat på vårat utkast från huset. Och vi har egen brunn som har försökt x antal mjölkkor förut. Så att det finns ju vatten för oss liksom så. Men det får man ju tänka på om man har kommunalt vatten eller om man har egen brunn som riskar att den torkar ut. Och, ja, det är viktigt.
Ja, det är mycket man får tänka på. Sen kan man ju hjälpa till med att täckodla annat. Jag har för mig att du gjorde det, om jag minns
rätt. Det gör jag, ja. Precis. Både för just avdunstningen och sen för ogräset skull. och försöka minimera lite av det. Men det är annars sen. En tidskrävande sak att gå och hålla efter.
Mm, det kan jag verkligen tänka mig att det är sånt där som man kanske inte tänker på. Hur mycket tid det ska ta. Finns det några andra såna här rookie mistakes då man ska undvika som blomsterbonde? Man ska inte gå vattna för hand.
Nej, precis.
Man ska försöka minimera ogräset redan från början så man inte behöver rensa. Finns det något annat man ska tänka på?
Ja, alltså man ska våga toppa sina plantor.
Och vad innebär det? För det tror jag, bara ordet toppa, nu tror jag det är många som sitter som fågelholkar och frågetecken och inte alls förstår vad det innebär.
Jo, alltså när de har kommit upp en bit, då ska du klippa av toppen. plantan.
Wow.
För då förgrenar den sig.
Ja, precis. Du ska plocka fram ditt hjärta av sten.
Precis.
Och du ska klippa. Du får försöka kanalisera din inre Morticia Adams. Kommer du ihåg hon som gick runt där och klippte av alla rosor där?
Ja. Ja, nej. Det tar ju emot alltså. Man tycker, nu har den växt så fint och blivit så stor. Men man får ju fler grenar på sin planta och fler grenar som ger blommor. Det kan ju fördröja kanske lite då blomningen, men alltså det är ju värt det i slutändan. De flesta sorter kan man toppa. Det är väl vissa man ska tänka på att de inte förgrenar sig.
Men om vi ska ta ett klassiskt exempel då, som faktiskt förgrenar sig. Hur hög ska den bli ungefär? Typ, inte vet jag, lejongap, kan det vara ett klassiskt exempel?
Lejongap kan man ju välja lite, för de blir ju kraftiga, de blommor som kommer upp, de blir ju kraftigare om du inte toppar. Men toppar, då blir det fler grenar, men de blir då lite tunnare, smalare liksom.
Jag förstår.
Men som rosenskära, 10-15 centimeter, eller om det är tre bladpar, eller tre liksom våningar.
Ovanför tre bladpar så klipper jag, när det är bebisplantor.
Ungefär så.
Alltså gud, jag minns när jag hade praktik för väldigt många år sedan när jag gick trädgårdsmästarutbildningen i ett växthus, och så gick jag där och så toppade jag sommarblommor. Och jag hade en hel skottkärra som jag tömde min hink i med så här. Och det här var ju då ett växthus som kunderna kunde komma in i och plocka på sig vad de ville ha och sådär. Och jag vet att det var en äldre dam som kom fram till mig och bara, men vad gör du? Ja. Vad gör du för något? Jag bara, men jag ska göra så här. Det kallas för att toppa. Hon bara, jag undrar om du verkligen vet vad du håller på med, sa hon innan hon gick. Och jag tror att det är många som känner som den damen. Att de tror att man misshandlar växterna, men det gör man inte. Man gör det med ett syfte.
Ja, men precis. Ja, nej, men det är ju beroende på vilket syfte man har. Så kan man ju välja att toppa eller inte toppa. Men annars, alltså som rookie mistake, jag tänkte på att ta för lite betalt är också en sån, om man ska tänka som egenföretagare. Alltså att värdera sin tid och sin produkt är viktigt, tänker jag. För att det ska bli någonting hållbart det här för sig själv.
Ja, och många gånger så är det ju faktiskt, apropå hållbarhet, så är det faktiskt också så att buketterna som man köper från lokala snittblomsodlare, de är ju ofta väldigt hållbara. Så att den slanten det kostar är ju ändå värt, tycker ju jag. Vad tycker du förutom hållbarheten? Vad är det bästa med att köpa direkt från dig istället för att åka iväg till någon blomsterkedja där man importerar blommorna från Sydafrika? Liksom? Vad är det bästa med att köpa blommorna direkt från dig istället, snittblommorna?
Ja, men det är väl den här miljöaspekten, tänker jag då. Att du inte har de här långa transporterna. Utan det skördas liksom en dag innan du har den där buketten hemma hos dig. Och det rör sig om några mil liksom, kanske i transport. Det blir ju som inget svinn heller. Man skördar för det som ska säljas liksom direkt till dig. Och du vet vem som har odlat och hur det är odlat. Mm. Det tycker jag känns viktigt.
Inte massa gifter till exempel.
Nej, det är ganska svårt. Alltså inom blomsterbranschen är det ganska svårt att veta hur saker är odlade. Det finns liksom inga märkningar eller någon så spårbarhet. Så det är ju, om man vill kunna välja och liksom göra hållbara val som kund, så är det ju lättare då från en lokal odlare att veta hur det går till. Att det är bra grejer.
Och apropå grejer så tänker jag faktiskt också att alltså jag minns att det var någon gång när jag pratade med en kund som hade åkt runt på någon slags blomstersafari. Hon hade varit i Skåne någonstans och åkt runt till massa olika så här lokala snittblomsodlare. Och det som hon tyckte var kul var ju att det fanns så mycket mer att välja på, sa hon. Och det kan jag tänka mig, därför att en jättevanlig fråga som jag fick när jag jobbade på den här kedjan förut, det var, har ni inga luktärtor? Har ni inga luktärtor? Nej, vi har inga luktärtor. Kan ni beställa hem luktärtor? Nej, det kan vi tyvärr inte. Därför att de har så kort hållbarhet och därför ingår de inte i vårt sortiment. Sen kan det ju såklart vara så att lokala snittblomsodlare kanske inte har just såna här jättelångskälkiga, superstorblommiga rosor. Därför att de är inte härdiga här.
Nej,
det blir
precis.
Svårt liksom. Men då kan det ju finnas stora, alltså, vackra dahlior eller solrosor eller någonting annat som liksom ändå är en primadonnablomma på något vis.
Ja, nej, det blir ju ett större utbud och ett annat
ja.
när det är fler som odlar.
Ja, men verkligen. Vad är roligast då med att vara blomsterbonde? Du vill ju inte riktigt identifiera dig som en blomsterbonde. Du vill ju säga snittblomsodlare istället. Men vad är roligast då med att vara snittblomsodlare?
Ja, alltså som just nu när man får se att det gror och växer. Det tycker jag är, det är som julafton varje dag liksom. Jag tycker det är så roligt. Men också det här att, ja, men, att man får jobba både kreativt och utomhus med kroppen och liksom följa säsongerna. Ja, det är skönt att få styra sin egen tid också. Det är ju mycket det här att driva sitt eget företag.
Vad är mindre kul då? För det finns alltid något som är mindre kul.
Ja.
Stormen Hans kanske, jag vet inte om du drabbades av det där i skogen. Du kanske klarar
det. Vi hade
lite
ju skogen som skydd här. Så att, men annars, det är ju det risker med odlande. Du lägger ner en massa jobb och pengar och så. Och sen vet du inte riktigt. Finns det vissa saker som inte går att påverka. Som väder och torka och sånt. Det kan ju vara lite skrämmande.
När brukar du ta semester då? Kanske inte jättelång sommarsemester.
Nej, alltså det är väl nu här tiden som har varit. December, januari är lite mer tid för vila och så. Och sen är det som ett litet, ja, det blir ju ingen riktig semester kanske, men under juli är det ju lite down på efterfrågan på blommor. Och det är mycket som ska växa till sig efter utplantering och sådär inför augusti som är liksom högtid.
Jag kan tänka mig.
Så, ja, nej, så där får man hitta sina stunder till återhämtning.
Man kanske passar på med lite mer marknadsföring och bokföring då också så man kommer ikapp. Nu har vi pratat ganska länge här, du och jag, om snittblommor och snittblommor.
Tänk vad länge man kan prata om.
Ja, men gud, alltså, jag har slutat säga hur länge vi pratar. Det sa jag förut i poddarna. Så sa jag, nu har vi pratat ungefär en timme. Jag har slutat säga det, därför att det blir bara dumt. Och sen måste jag ändå klippa bort så mycket. Då blir folk jävlade som lyssnar. Så det här kan man ju prata om hur mycket som helst. Det finns så mycket härligt. En sak som jag kom på nu är ju faktiskt någonting som jag är jättenyfiken på. Det blir en spontan fråga. Håll i hatten. Du odlar ju på lite annorlunda sätt än vad man kanske ser i en vanlig hobbyträdgård. Du har ju ibland stödnät och grejer.
Ja, just det.
Kan du bara kort så här beskriva det och varför du har det? Är det någonting som jag borde ha hemma i min trädgård, tycker du? Eller är det bara sånt som kanske snittblomsodlare har?
Det är ju främst för att få långa stjälkar. Långa stjälkar är lättare att binda bukett med.
Långa, raka stjälkar.
Ja, alltså raka kanske inte är det man eftersträvar egentligen. Eller inte, mitt uttryckssätt i buketter och så är ju att det får gärna vara lite krigelikrokigt och vilt och så. Men ska man sälja till florister och så vill de ju gärna ha mestadels raka och långa stjälkar. Och då, näten då hjälper ju till att leda blomman uppåt.
Ah, vad är det för slags nät? Kan du beskriva dem?
Ja, det här är ju, de jag har är i någon typ av plast och UV-beständiga.
Så att de ska hålla, så de inte ska vittra sönder.
I alla fall. Ja, precis. Man försöker ju undvika plast och så, men vissa plaster, ja, då håller de ett tag, då är det ändå värt det. Det finns ju nät som är i jute och andra. Om man vill, det är lite snyggare också om man vill ha det hemma i trädgården. Liksom. Annars så kan man ju göra eget, alltså som typ medaljer som gärna vill trilla omkull om det blåser eller så. Då är det ju bättre att ha något rejält snöre runt hela. Istället för att ha det här nätet som är, det är väl 10x10 rutor så. Så det kan ju vara lite svårt att leda upp stora blommor igenom.
Ja.
Men då är det bättre att göra binda med, slå ner några käppar i ändarna på på bädden och så binder man snören mellan.
Men blåser det mycket hos dig?
Nej, alltså...
Du har lä också, från skogen.
Precis, skogen.
Din rackare.
Ja, det är ett utmärkt läge det här. Och det är bra avrinning också.
Aj, nu är jag ännu mer avrinning.
Ja, nej, men det är liksom... Det är, och så är det lite nedförsbacke, så att den vinden skyddar också lite för... Så, men där, det här med lä och så, där kan man ju tänka att gärna ha lite buskage eller någonting i kring som man kan ta hjälp av.
Skapa liksom bilda lite lä på något sätt.
Mikroklimat.
Fossiler. Ja, för det är ju min ständiga utmaning här där jag bor och odlar. Att det är en konstig tomt som lutar lite för mycket på vissa ställen och samlar ihop lite för mycket vatten på andra ställen. Och sen är det ju delvis öppet då med stora åkrar och så runt. Så det, när det kommer en
din
vind
häck,
då kommer
den hjälper inte.
Jo, det gör den, men eftersom den är liksom i en kurva så behöver vi hålla nere den så att man för sikten skulle för bilarna där. Så att, men ja, den hjälper lite grann. Men de här högsta, jag ska ju ge mig på då att odla lite solrosor i år, tänkte jag. Gör lite fler sortguide om solrosor. Så det återstår väl att se hur de klarar vinden där då. Det är inte om du har några bra tips förutom...
Ja, solrosor, de är ju svårare att stötta. Ja, då får man sätta en käpp i varje planta typ.
Ja, typ. Eller satsa på busksorter. Men jag vill ju prova lite olika. Har du några favoritsolrosor som du tycker funkar extra bra som snitt?
Ja, det finns ju en serie som heter Pro Cut.
Ah!
Och den är ju lite främst för snitt. Jag har för mig att den är också sån typ som inte, alltså att det trillar ur pollen sen när man har den i vas.
Att ja, det man vill inte duken. Att det ska bli så skräpigt helt enkelt, så färga av sig.
Nej, precis.
Tror jag fick tag på den. Procut Plum tror jag fick tag på, men jag vet att det finns många olika färger.
Ja, precis.
Det finns vitt olika. Och allt möjligt, tror jag.
Ja.
Aprikos, hej då. Ja.
Ja, men Plum, den är ju jättesnygg.
Ja, gud. Nej, det finns så mycket. Gud, vi skulle kunna prata längst som helst. Är det något som du vill prata mer om? Eller tycker du jag har missat någon fråga? Eller är det något sånt där som du önskar att trädgårdsmedia ville ta upp mer?
Ja, det finns ju jättemycket. Nu när man har tagit sig in i den här branschen lite mer och fått lite mer kunskap så inser man ju att det finns mycket som vi inte tänker på. Just det här med vart det är odlat någonstans och hur och...
Ja, hur?
Spårbarheten liksom. Naturskyddsföreningen hade ju gjort någon undersökning alldeles nyligen.
Om
bivänliga, eller det som marknadsförts om bivänliga växter.
Ja.
Att det innehöll väldigt mycket bekämpningsmedel.
Att det finns inga gränsvärden för det så.
Nej, precis. Och att EU har vissa regler, men vissa planter köps in från andra länder där det inte är reglerat på samma sätt. Och sen hamnar det vidare in till Sverige och då kanske man... Alltså de leden som varit innan, det vet man inget om. Liksom.
Nej, det var det där med spårbarhet.
Ja, så det kan man ta med sig lite. Eller det skulle behöva bli bättre.
Ja, det, nej men jag håller
kunna göra bra val liksom för... Alltså man vill inte ha massa skräp och gifter på sina växter och i naturen.
Nej, och jag tänker att det är nog många som liksom tänker så här, ja, det är bara en bukett här, det är bara en bukett där, eller det är bara en växt här, det är bara en växt där. Men den ska ju in i din trädgård, den ska ju in i ditt kretslopp hemma sen, och den ska ju förmodligen ner i din kompost sen.
Ja.
Så att det där är viktigare än vad man tror. Fråga någon som har drabbats av pyraliden någon gång så ska du få se.
Ja, precis. Och det gäller ju även, jag tänker på det där med att lägga på komposten, att nu blir det ju väldigt tråkigt avslut här, men just att alla begravningsbinderier, de kan ju inte komposteras. Dels för att blommorna anses som giftiga, eller man kan liksom inte säga att det här är giftfritt och det här är vad som är okej att lägga på komposten. Och dels så är de ju bundna på sådana sätt som inte är hållbart, eller som inte är komposterbart. Med oasis och annat.
Ja, och plast och allt vad det är för någonting. Det är ju hur mycket som helst.
Alltså det finns lite att liksom jobba på just där.
Ja, för det verkligen är så. Och jag tycker ändå att det är viktigt att vi tar upp det här. Därför att jag vet att ja, men det är klart man älskar trädgård. Folk älskar trädgård. Det är härligt med blommor, vi älskar blommor. Feel good, fluff, underbart, härligt liksom. Absolut. Men trädgårdsbranschen är en bransch som alla andra branscher. Och det finns baksidor.
Ja,
och
det finns en del att göra liksom.
Ja, men ja, och ingenting är bara enhörningar och regnbågar och halleluja hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att man lär sig förstå det här med helhet. Det betyder inte att man ska sluta köpa begravningsblommor. Det betyder bara att man kanske tänker till lite så att man är medveten om det här. Eller som det här med, det betyder inte att man ska sluta köpa blommor.
Nej,
det bara att man
nej,
ska
det är
tänka
så att
till.
man vill få upp det här så att man, ja, det går att göra medvetna val på något sätt. Var och en får välja, men man ska veta då först hur det går till just nu.
Så att man kan göra bättre val helt enkelt.
Ja, så det känns ju som att det finns en mening med den här typen av odling som jag har startat. Det känns som att jag vill liksom göra det här för att förändra på något sätt.
Ja, men det är jättekul. Och när man köper snittblommor, även om man är inne i någon, även om man inte är hemma hos en snittblomsodlare och handlar, även om man handlar i en snittblomsbutik, så tycker jag ändå man kan fråga, har ni några närodlade snittblommor? Fråga gärna efter det, för ofta så har de det. De köper ju faktiskt ofta in lite hinkar då och då från lokala snittblomsodlare. Och de brukar bli väldigt glada, för då får de prata lite för sina produkter.
Ja, nej, och det hoppas ju jag ska bli liksom mera norm, att det ska finnas lokalt odlat.
Istället för undantaget så är det normen.
Ja,
liksom.
Precis. Samma sätt som grönsaker har förändrats med att det finns ekologiskt och det finns bra odlade grönsaker i säsong och så i butikerna.
Ja, för det är också det här med i säsong. Vi vill ju gärna äta i säsong. Men det här med växter, så förväntar vi oss att allting alltid ska finnas.
Nej, precis. Där behöver man ju kanske förändra lite sitt tänk och kunna längta efter vissa sorter och sådär.
Ja, men ja. Och då blir ju den här glädjen och faktiskt njutningen blir ju så mycket större. När man har fått längtat lite. Så är det ju.
Ja.
Nu längtar jag efter en bättre säsong.
Ja, precis. Ja, men det är det som är så härligt med odling ju. Att det blir nytt år varje år. Man får nya chanser och möjligheter.
Ja, men gud. Allt som gick åt helvete för mig förra säsongen. Nu ska jag ha revansch, säger jag bara. Nu blir det sommarblommor. Mycket på grund av att jag har blivit så inspirerad av dig. Det var så roligt att åka hem till dig och se. Det var ju som en liten blomsteroas.
Ja, vad roligt.
Det var ju fantastiskt. Man kör på en liten, liten väg. Och sen bara öppnade det sig. Och så bara, då var det färger. Och då var det blommor. Ja. Och då var det härligt. Och det, det ska bli så kul att se hur du får till det i år.
Ja, men visst, det är jättespännande nu när allting är liksom i startgroparna.
Ja, men verkligen. Nej, men mig kommer du se mer av. Jag kommer svinga förbi dig då och då. Så får du lägga ut på Instagram när du öppnar och sådär. Så att vi som lyssnar också kan komma och hälsa på dig och handla hos dig om vi vill.
Ja, absolut.
Tack snälla Marie för att du ville vara med i podden och prata snittblommor. Marie från Igelsbo Blomster, tack snälla du.
Tack snälla.
Hoppas du får en jättefin säsong.
Ja, detsamma.
Då hörs vi. Ta hand om dig. Hej hej.
Hej hej.